Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Det börjar bli lite obehagligt nu det här med hamstern. Jag berättade ju för er att min son fick en hamster, en sibirisk dvärghamster i 10-årspresent. Och jag hade ju en hamster själv då för 15 år sedan som jag var iväg och tävlade med och som jag uppfostrade och sådär. Och den dog ju sen då, strax efter att min nuvarande fru kom in i bilden. Och min fru påstod att hon hade ingenting med det att göra. Men... ja, tillfälligheten gör ju tjuven. Och
verkligen.
Om någon dör 2 veckor efter att någon person kommer in i ett liv, det är, ja, jag vet inte. I alla fall, nu har jag nya misstankar om min fru. För jag har ju smugit lite här på henne hela helgen och hört vad hon gör. Hon går in ganska ofta i min sons rum och är med hamstern, så att säga.
Aha.
Ja, och nu tog jag bara fram mikrofonen. Så bara spelar jag in ljudet av något ganska obehagligt som skedde då när min fru var ensam med hamstern. Vi kan lyssna så här lätt då i lördagskväll. Det här är ju...
Va?
Ja, det där är ju... Jag vet inte riktigt
vad man ska säga.
Verkligen.
Det här är Kristina inne i sons rum.
Ja, verkligen, med lilla herr Muffin.
Herr Muffin, du måste rädda herr Muffin från det här. Han har många år kvar. Han bör inte dö nu.
Nej, inte om min fru får så många. Vi är tillbaka, Sveriges enda livesända dagliga podcast. Livesändningen ger oss givetvis en fördel gentemot konkurrenterna. Det är ju sånt som händer i stunden som är omöjligt att klippa bort.
Mm-hmm. Ja, jo, visst.
Eller hur? Man ser ibland kanske Laila Bagge på Maldiven och säger, ja, jag är live på radion. Den går jag inte på.
Nej, eller? Nej.
Men med oss är det helt omöjligt att fejka det här. Har ni hört vad som händer i Österrike? De har gått längst i Europa, längst i världen nu egentligen med att försöka stävja då coronasmittan. Att de har gått in i nu en kort lockdown. Och sen ska de då, de gör stickprovskontroller av folks vaccinpass. Om man inte då kan visa upp godkända papper eller lämna en fullgod anledning för att vistas i offentligheten, så kan man få mellan 5 000 och 15 000 kronor i böter.
Bra!
Ja, men
Det osar 40-tal i kanske Österrike, men i Tyskland. Vadå?
Vad menar du?
Det?
Att det är som judeförföljelse.
Papers please.
Ja,
papers please.
Ja, men ändå samtidigt så måste vi säga så här, det är ju en hel värld som står och väntar på att få komma igång igen. Det är jättemånga som i stort sett har drabbats av näringsförbud. Ska vi gå in i några nya lockdowns istället då?
Nej, jag vet. Det är så jäkla svårt. Nej, men jag personligen är ju för covidpass eftersom jag är vaccinerad. Men det ska vi ju lite grann, tycker jag.
Tycker du att det gör det?
Jag tycker det ska vi.
Nej, jag tycker inte att det gör det.
Nej, men de ska ju då eventuellt gå ännu hårdare efter jul här och då kräva vaccinkrav. Alltså obligatorisk vaccinering av folk. Alltså att de ska komma och sticka sprut i Österrike. Österrike gör det igen, så att säga.
Ja, det
går
är
lite längre.
Vad säger du? Det där är ett övergrepp. Ja,
så där har du en gräns.
Drar jag en gräns.
Om någon sträcker en spruta i dig,
ja, nej.
Då säger du nej.
Nej, tack.
Så alla kommer vara vaccinerade då i Österrike, förutom döttrar som sitter inlåsta i källare?
Förutom...
de kommer ut och bara, jag klarade det. Jag slapp sprutan.
Men de slipper ju smittspridning också.
Ja, det är sant.
Ja, de har haft mycket skit, men just sprut.
Just sprutorna slipper de.
Det är jävla skönt. Ja. Vi har inte tagit upp sport så mycket i Daily Messiah. Jag tänkte att vi kunde göra det lite snabbt. Ole Gunnar Solskjær fick sparken igår från Manchester United. Denna norska man med världens gulligaste uppsyn. Han ser inte ut som att han är gjord för den världen av proffs. Fotboll och,
nej, han ser ut som en hamster.
Ja, det gör han verkligen. Om man skulle sätta honom bredvid min hamster här Muffin, så skulle man säga, vem är jag nu?
Så skulle Kristina döda honom. Bara mitt Solskjær är död. Jag tog fel.
Ja.
Han ser ut som att han släpps ut ur en bur precis innan matchstart.
Han har sprungit i det där hjulet och man kommer ut på planen. Vad fan?
Ja. Som att han får morotsflingor efter varje vinst. Ja, nu var det inte så många vinster. Ja.
Nej, det var det inte.
En annan grej som hände i helgen som jag tyckte var lite uppfräschande. Jag såg, satt i Halmstad backstage på teatern där, och så såg jag Liverpool-Arsenal. Och då blev det lite kurva mellan två tränarna. Vi kan lyssna på hur det lät här mellan Liverpool och Arsenal i lördagskväll.
Ja, så... Klopp och Arteta rasar på varandra där nere nu. Får vi bilder på det också. Arteta och Klopp tuppar upp sig ordentligt. Fortsätter göra det med.
Arteta och Klopp, det blev då nästan slagsmål bland tränare.
Ja, det var ju oerhört uppfriskande.
Ja.
Det var liksom som ett slag från det gamla Premier League där liksom Alex Ferguson, Wenger, Mourinho och Ipsi flög på varandra så här varje match. Och det har inte varit så mycket sånt de senaste åren.
Tänkte bara ta upp en grej snabbt då som är liksom, för att direkt när sånt här händer så måste ju då kommentatorer över hela världen, kanske speciellt svenska kommentatorer, ta avstånd direkt.
Ja.
Alltså de måste nästan, det här är ju riktigt, riktigt sorgligt att se. Det här är ju en skam för hela sporten. Det här...
Vill alla göteborgare?
Ja, men ofta är de...
De är ju alltid
det. Det här är inget man vill se på en fotbollsplan. Oj, 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 vad man skäms för att vara fan nu. Det här... Och jag tror att de känner sig tvungna att säga så här för att man vill då visa ungdomar som håller på med sport att idrott och våld hör inte ihop och sånt där.
Nej.
Samtidigt då... En annan vinkel av det där är ju att man minns ju sånt här ofta långt mycket mer än idrottslig. Alltså en 1-1-match mellan två lag som är brädspelat minns man ju inte. En match där det blir liksom så att säga en fight.
Ja.
Det är ju uppfriskande.
Ja, men oerhört uppfriskande. Alltså det är ju och matchen blev ju också mycket bättre direkt efter det här. Det blev en helt annan liksom energi i arenan.
Tennessee.
Det är det här, det är sånt där det ska vara.
Ja, det ska ju inte vara det va?
Nej, men det är bara göteborgare som tycker
oj.
Att allt ska bara vara gott och glatt.
Ja. Nej, men vad fan, men jag tycker att vi lägger alldeles för mycket pengar, skattpengar på huliganvåld.
Huliganvåld, ja.
Ja, men vad det här... tror du det börjar någonstans? Jo, men de inte ens kan hålla sams på planen. Vad fan ska huliganerna göra det?
Ja, fast jag är stark mot sånt där huliganvåld och alla sådana här jävla... Nej, jag förstår det, men jag tycker att de kan inte bara begränsa det till de aktiva idrottsutövarna. De är ändå någon slags vårtids gladiatorer. Tror du att Glenn Strömberg satt på läktaren på Colosseum och var oj, det här rör inte hemma i gladiatorspelen. Va?
Låt dem få leva.
Det finns regler för lejon och människor i dessa tävlingar. Ja. Nej, men då tänkte jag i alla fall, eftersom den här är en lista som jag då tar avstånd från, men det är de fyra mest uppfriskande matcherna som jag någonsin har sett, och de som fyra matcher som då svenska idrottsexperter har tvingats ta avstånd ifrån, de mest förbjudna matcherna som har spelats, som jag minns. Vi börjar 28 juni år 2000. Det är EM 2000. Det är semifinal. Det är Frankrike mot Portugal. Det är väldigt spännande. Frankrike är favoriter med Zidane. Portugal pressar dem, tar ledningen, sen blir det 1-1. Det blir då golden goal, och då lyckas då den här blonda lilla backen i Portugal ta med handen. Först missar huvuddomaren det, sen ser linjedomaren det och börjar vifta med sin flagga och delar ut en straff till Frankrike som Zidane gör mål på avgörslag. Och portugiserna med Figo i spetsen, de blir tokiga. Så de börjar hota de här domarna med våld. Ja. Någon spottar efter domaren. Det blir ju såklart skandalösa scener. Men oj, vilken puls det var ändå.
Ja, man kommer ihåg det mer än nästan någonting annat.
Ja, det gör man. 19 november 2004, basket. Jag är ingen stor basketfan. Men The Malice at the Palace har de faktiskt gjort en Netflix-dokumentär nu om, som kom i år, väldigt bra. Det var en match i NBA mellan Indiana Pacers och Detroit Pistons. Mm. Och det är då det mest ökända bråket i NBA-historien. Och då är det visserligen med publiken, men att de blir då provocerade.
Var är publiken?
Publiken häcklar det ena laget.
Ja.
Och sen så slutar det med att publik och lag och alla börjar slåss.
Vadå? Ja. Är det sant?
Ja, se den på Netflix. Det är en otrolig dokumentär. Och återigen, vad fan. Ja, så kan man inte ska slåss i idrotten, men
härligt.
De gör ju inga Netflix-dokumentärer om en 1-1-match mellan Häcken och Gais.
Ja, men då tycker jag precis som med covidpass och allting. Folk som går för fotboll, de gör det på egen risk. Vi behöver inte ha några poliser som står där och vi behöver inte lägga skattepengar på det. Gör vad fan ni vill.
Plats 3, 6 mars 2007. Det är Champions League på Mestalla-stadion. Valencia mot Inter. En lite bortglömd klassiker, men det blir då ja, kanske det största slagsmål man har sett i Champions Leagues historia. Zlatan är med här också. Mm. Någon drar honom i hästsvansen. Det är ju ganska brutala scener. Den stora busen här är då David Navarro som sitter på bänken och sen kommer in i en träningsoverall och då nitar en Inter-kille en sån fulsmäll och bryter näsan på en Inter-spelare. Och sen försöker någon få tag i honom. Han jagar som en sån liten ekorre längs planen. Och sen springer han och gömmer sig i omklädningsrummet. Väldigt dramatiska scener. Mike Conn försöker då sparka honom medan han flyr. Och det, ja, det blir ju en, någon slags kung fu möter Champions League.
Spännande. Ska du ersätta Erik Niva i One We Were Kings kanske? Om han vill lägga av någon dag så har vi ju...
Just det.
Ersättare klar.
Ja, verkligen. Det är i alla fall längdmässigt på pratan. Och sen... och sen 17 augusti 2011. Här pikar ju José Mourinho som en tränare. Det är den andra matchen i den spanska supercupfinalen mellan Real och Barcelona. Första matchen på Santiago hade slutat 2-2, så det var väldigt hett när de gick in i den. Och det slutade då med att Mourinho, han blir så upprörd så att han i smyg går in och petar ut ögat på Tito Villanova, Barcelonas assisterande coach. Han sticker alltså in, alltså en av coacherna går in och liksom, han gör en sån fish hook i ögat på en.
Han försöker peta ut hans öga.
Ja. Det är ju sjukt.
Ja, det är sjukt, jag vet. Men han är också den största bad guyen som vi har som manager. Och här
men
var
det
han
är
också...
ju våld.
Varför? Ja, jag vet. Det är därför jag tar avstånd från listan. Det var ju John som skrev det här till mig. men sen ska man säga att Villanova dog bara några år senare efter det här. Och det tror jag inte Mourinho hade något att göra med. Så där har ni det. Fyra matcher ni kan kolla upp om ni, precis som jag, hatar våld när det kombineras med sport.
Eller
tycker att det är kittlande.
Ja, avstånd tar jag från den här listan som du satt.
Ja, göteborgare.
Du ska höra inte hemma, va? I en match med 22 lirare. Det är så kul för mig och Klara att varje dag ha honom här, Sveriges främsta nöjesspanare. Och det som är så himla kul är att han förvarar alla de här spaningarna i en stor tombolaliknande konstruktion som du har valt att kalla för en jombola. Och så är det även denna dag, va John?
Ja, ungefär. Ja, ungefär. Det är inte...
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Och som du spelar, det gör du. Välkomna hit, både John och jombola.
Man hör, drar upp ner. Ja,
rätt. Vad har du dragit på med din lapp idag?
Ja, det är ju galatider nu. Den här senaste veckan framförallt. Det har varit massa prisutdelningar. Mammagalan, Stora Journalistpriset, Musikförläggarnas pris delades ut förra veckan.
Idel stora galor.
Ja, men galor har det ändå varit. Ja. Jag var inte på någon av dem, så jag tänkte istället kora lite egna vinnare från min helg. Mm-hmm. Och vi börjar med helgens sämsta kompis. För det var när jag lyssnade i lördags på det senaste avsnittet av podcasten Motiv. Har ni lyssnat på den?
Nej.
Är det med han Nils Bergman?
Ja, precis. Ja,
krimjournalist.
Ja, journalist. Han vann inte Stora Journalistpriset, men det är en ny podcast som handlar om fallet Therese Alexandersson som dog för 16 år sedan och misstänks ha blivit mördad. Väldigt tragiskt alltihopa då. Men jag har ju tidigare utsett Stig Engströms, Skandiamannens exfru, till den sämsta exfrun. För när hon först fick frågan om varför hon inte trodde att Stig skulle kunna skjutit Palme så svarade hon, han är alldeles för feg för det.
Ja, men det får man väl säga. Ja,
vet du vad, det var även det som stod i flashback-trådarna när de spekulerade om det var jag som var den misstänkta komikern för övergrepp under MeToo. Var det någon som skrev, nej, det skulle han aldrig göra. Han är för feg för något sånt.
Ja, det är en konstig grej att säga.
Men... det är ett konstigt försvar. Jag skulle hellre säga att de sa att han har mycket bättre värderingar.
Ja, exakt.
Det där låter inte alls som han. Han respekterar alla. Men just att han är för, att jag är för feg för att utföra dådet. Vekling. Han är en jävla sillmjölk.
Ja, det är ju ingen bra. Och det är precis därför som jag vill utse helgens sämsta kompis. till en person som medverkar i den här podcasten. För det här toppar nästan både Engström och din flashbacktråd, Messiah. För det är en man som heter Oscar då, som har varit lite misstänkt för det här mordet. Men hans kompis då, Henrik, ska förklara i podcasten varför Oscar inte kan vara skyldig till mord.
Men att Oscar aldrig gick klart grundskolan märks, enligt Henrik.
Han är väl lite världens snabbaste kille i huvudet, eller vad man ska säga. Men det är ju inga, alltså, inte illa ment, alltså så. Men han är ju inte så, ja, vad ska man säga. Men alltså, han är ju inte den skarpaste kniven som redigt, om man säger så.
Det är på grund av att Oscar kanske inte är så kvick i tankegångarna som Henrik alltid varit övertygad om att Oscar inte haft någon del i Therese försvinnande.
Ja, så här var det inte riktigt värderingarna heller, utan det var mest att han inte var så snabb i huvudet då, i tankegångarna.
Och då kan man inte mörda.
Ja, enligt Henrik alla då. Men jag utser i alla fall Henrik till helgens sämsta kompis.
Otroligt dålig kompis.
Ja. Sen vill jag också utse helgens äckligaste boktitel. Och den kommer då ifrån Stefan Holms, gamla höjdhopparens, nya julnovell som han skrivit tillsammans med flickvännen Jessica Eriksson. Jag läser det här från Expressen-artikeln. De flesta förknippar Stefan Holm med friidrott. Holm tog OS-guld som höjdhoppare och har efter karriären arbetat som tränare och haft uppdrag i den internationella olympiska kommittén. Många känner även till den tidigare höjdhoppsstjärnans stora intresse för Lego. Nej. Men Stefan Holm har ytterligare en passion i livet som han dessutom delar med flickvännen, skrivandet. Paret har skrivit flera texter tillsammans och ger nu ut julnovellen Kärlekens likör.
Nej.
Som e-bok på Everlasting Publisher.
Nej, men,
ett förlag som inriktar sig på romantik och erotik.
Men. Du
nej.
Stefan Holm, höjdhopparen, ska skrivit en erotisk bok.
Jag vet, det låter sjukt, men det är sant. På förlagets hemsida berättar Stefan Holm om upplägget för historien som utspelar sig i Kärlekens likör. Han säger, det handlar om Kevin som är på den stora julbalen i Solvik där han bor. Precis när balen är över möter han kvinnan i sitt liv. Hon löser ut honom i baren då han inte har pengar på sitt visakort. Innan han hinner börja prata med henne är hon borta. Han tänker att det är väl lätt att hitta henne igen i en tid av sociala medier. Han letar och letar, men hon står inte att finna. Jag vet inte om det är de höga höjderna som lett till någon slags syrebrist i hjärnan på Stefan Holm. Men han har enligt min mening lyckats komma på helgens äckligaste boktitel, Kärlekens likör.
Men det, alltså jag tänker, jag är för sig lite glad för honom. Jag tror också att det här är självlevt. Hittar inte hans son Kevin typ?
Nej, Melvin tror jag.
Melvin var det.
Ja, annars hade det ju varit kanske nästan extra äckligt.
Men jag tog en jobbfika med honom en gång och då...
Med Melvin Holm?
Nej, med Stefan Holm.
Jaha, okay.
Och då sa han faktiskt att det var lite tufft ekonomiskt och sådär. Så jag tror att det här kan vara självupplevt.
Ja, fick du smaka på kärlekens likör?
Nej, jag fick ingen sexuell vibbar från honom överhuvudtaget.
Vi går vidare till helgens konstigaste instastory. För Mauro Scocco la nämligen ut en instastory i helgen. Och jag har följt honom på Instagram i flera år. Jag tror aldrig han har lagt ut en story. Och innehållet är väldigt konstigt tycker jag. Vi lyssnar.
Hej, hörni. Ett kort ord bara om att vi har sett en stor ökning av antal scams. Där folk utger sig för att vara jag och vill ha med människor i olika chatrooms och ta betalt för olika saker. Jag har inte på mig sånt, så det är inte jag. Så håll er till de här certifierade sidorna så blir allt toppen. Okej. Okay.
Vad är ens det här? Alltså, vadå chatrooms? Vad fan är ett chatroom? Finns det någonting som heter chatroom där man kan betala för grejer med en Mauro Scocco-kopia? Vad är det som pågår? Vad är det de lockar med då? Alltså det är väldigt konstigt.
Det är Mauro Scocco såklart.
Ja, men varför lät han så? Varför lät han också exakt som en bedragare när han skulle spela in en video där han sa att han inte var bedragare?
Hej, hörni. Ett kort ord bara om att vi har sett en stor ökning av antal scams.
Vadå stor ökning? Från vad?
Men det är ju sant.
Vadå för scam?
Jag fick nu senast bara i helgen en sån här...
Mauro Scocco-scam?
Nej, jag är kompis med honom på riktigt.
Ja, okay.
Vi vet att han har ett hemligt konto på Instagram. Där lägger han upp alla privata grejer. Alltså inte på det sättet, inte på det sättet.
Men jag ska
på tal om scams, på senaste helgen så var jag med om en där det står så här: vi har försökt att leverera ditt paket, det gick inte, klicka här på länken. Det är ju en scam.
Ja, det är en scam.
Men
det
var inte,
det är ju phishing. Det här är ju någonting, alltså, först och främst, vad är ett chatroom?
Ja, men det är väl ett chatroom.
Det är
väl
så 90-talet, så OLs chatroom.
Ja, men
det kanske är så här OnlyFans grej eller vad fan som helst.
Jo, men det är någonting konstigt som pågår. Och vem betalar för grejer? Men det är väldigt konstigt. Vadå, att han ska, det är någon sexgrej då?
Det vet vi inte. Ja, ja, vi får fråga honom. Jag ska fråga honom.
Ja, det är helgens konstigaste Insta-story i alla fall.
Grattis, Mauro.
Grattis. Det blev inte musikförläggarnas pris, men det blev det här. Ja. Till sist så vill jag utse helgens obehagligaste servitris. Mm. För jag var nämligen på en ny restaurang här i helgen. Och det var bra service hela tiden tills en servitris skulle fråga mig om maten smakade bra. Och då brukar man fråga, smakar det bra? Eller så här, ganska vanlig fråga.
Ja, det är det.
Ja. Ja, och jag hade då precis avslutat min urtbakade rotselleri när hon lutade...
Men fan vad tråkigt. Är det man får när man är vegetarian?
Ja, när hon lutade sig över bordet, tog min tallrik och sa, var det gottis?
Som att du var en hamster.
Ja, exakt. Ser jag ut som en hamster? Ser jag ut som solskär?
Alltså, det är inte helt...
Jag förstår om solskär...
Jo, okay,
ni ser ut lite som att ni skulle kunna vara bröder, ni tre.
Jag förstår om vad heter det, någon journalist skulle fråga solskär det. Men det var, jag utser i alla fall henne till helgens obehagligaste servitris när hon frågade mig, var det gottis? Där har ni helgens vinnare.
Det finns ju någonting roligt i att vi ibland här då gör oss ovän med folk. Vi gjorde oss ovän med Volkswagen. Sen då veckan efter så har då Volkswagen en massa reklamspottar i den här podden. Ja. Vi gör oss ovän då med den här Netflix-serien Den osannolika mördaren. Sen veckan efter så är det för fan det enda som går i den här podden är då spottar för den osannolika mördaren. Så att det är väl ett konstigt sätt att bygga relationer, men det är väl så vi gör. Du har ju skrivit några öppna brev här under programmets gång.
Ja. Nej,
är det något som... Jag säger att det är måndag, jag vet inte, idag har du inget.
Det är klart att jag har ett
uppdriv.
Ja, det har jag. Nej, men det är så här va, jag var på 50-årsfest i helgen. Det är sjukt att jag är med en man som har kompisar som fyller 50. Men det hejar jag i alla fall. Och efter 2 timmar så sittandes på en stol så tror jag att jag ska avlida för att jag har så jävla ont i ryggen. Alltså det, jag vet inte om det är så att jag kanske har för lång svanskot. Du vet, på Gotland man är inavlad och sådär.
Ja, okay.
Men nu när jag är gravid så sjukt ont i ryggen. Det är som tortyr. Så att jag tänker att jag går och sätter mig i den där fåtöljen i hörnet av rummet. Mm. Och där sitter jag sen hela kvällen. När folk sitter vid långbord och sådär. Står och dansar och så sitter jag i min lilla fåtölj i hörnet.
Är det en extra mjuk kudduppsättning för din rumpa? I...
Ja, men den var ju så mjuk och skön och sådär. Så, och det här fick mig att tänka på kungligheten. Vet du det?
För att de, just med röv.
Man har problem med röven.
Nej, men det är... Ja, så här. Där fick vi tänka på kungligheterna. För det slår mig hur hemskt det är då att de, oavsett i vilket tillstånd de befinner sig, måste gå på olika typer av åtaganden. Framförallt prinsessorna.
Just det.
Och därför så blir det nästan oundvikligt nu att det ska bli ett öppet brev till kung Carl den 16 Gustav.
Oj.
Ja. Eders majestät. Jag är blott en enkel fotmänniska, men just nu i full grossess, alltså det är ett finare ord för på smällen.
Ja, och
när jag var på en enklare bjudning nyligen så blev jag fundersam kring arbetsmiljön för kungens anställda på slottet. Det har kommit till min kännedom att kronprinsessan Victoria närvarat vid Nobelmiddagar, även hon i full grossess. Utan möjlighet till kortare pauser, utan möjlighet att lämna bordet, sittandes på en rätt halvkul sån här renaissansstol som är direkt oergonomisk. Ni vet att man liksom skärt och svank och så. Det är stenhårt, am I right? Ja, det vet jag.
Mm.
Ja. I serien Kungliga smycken på SVT så vittnar även drottning Silvia om tiaror och tunga som spädbarn som lämnade henne med blödande sår i huvudet.
Hur vet hon hur tunga spädbarn är?
Och varför har hon spädbarn på huvudet?
Nej, men hon har tiaror, tunga som spädbarn. Till och med så säger hon då citat, bland annat, kronan borrade in sig i mitt huvud, men det fanns inget jag kunde göra. Man får inte lämna Nobelmiddagen.
Ja. Det låter ju hemskt.
Och sen så har jag fått från anonyma källor veta att prinsessan Madeleine helt enkelt då var öppen närmare 3 centimeter. Och i stort sett förlyste prins Nikolas under bröllopsmiddagen efter då Carl Philip och Sofias bröllop 2015. Hon sitter där och är i stort sett, alltså så bebisen är på väg ut.
Jag tycker alltid det här med man får måttenheterna på öppenheten.
Ja, men du vet, 10 centimeter, då är det fullt öppet. Då är det liksom någon slags riktig motorväg ut.
Jag tror aldrig jag har sett en vagina som har varit 10 centimeter upp.
Då har du inte levat.
Du har fan fått 2 barn. Hur kan du missa det här?
Ja, men vi föder inte vaginalt i min familj.
Nej, okej.
Vi tar dem via halsen.
Är det också någon tysk grej?
Jättemärkligt. Ja, i alla fall. Min fråga till Eders Majestät, kung Carl den 16 Gustav, statschef och regent över landet Sverige. Hur ser egentligen arbetsmiljön för kvinnor ut inom kungahuset? På Eders Majestäts hemsida kan jag läsa att den som ansvarar för arbetsmiljö är hans excellens riksmarskalk, vet inte ens hur man uttalar det, Fredrik Versell. Mm-hmm. Han är förtjunet man och dessutom blir det till åren kommen. Ingen jag förväntar mig som kommer att driva den feministiska kampen framåt direkt. Min fördom säger även att personer som slänger sig med titlar som herr excellens faktiskt är sämst på personalfrågor.
Kan vara så, ja.
Jag läser också att antal tills vidare anställde inom kungahuset uppgår till 273 personer, 55% är kvinnor och 40% är män. Därmed kommer vi till lite följdfrågor. 1. Med tanke på fördelningen kvinnor/män på arbetsplatsen, hur tänker Eders Majestät kring havandeskap, föräldraledighet, mäns skydd på arbetsplatsen, PMS-relaterad frånvaro och godkänt ledighet för att eventuellt utföra abort?
Han har tänkt jättemycket på det. Nej.
2. Görs det regelbundna arbetsmiljöronder? Och 3. Hur arbetar kungen med så kallad ROK? Det vill säga risk- och konsekvensanalys i samband med större tillställningar och främst ur ett kvinnligt perspektiv. ROKen bör alltså även omfatta kronjuvelerna, arbetskläser och schemalagda pauser för byte av menstruationsskydd, etc. Jag ser fram emot att höra från Eders Majestät. Oj. Jag vet inte hur man undertecknar ett brev till kungen, men jag tänker mig att det är något stil med Fridens liljor, fru Klara, doktor Off.
Så att, bara så jag förstår att du var på en fest och fick ont i röven.
Och sen
och
kom
ditt
det
nästa
här
steg är att kontakta kungen för att se till att om ni någon gång hamnar på fest tillsammans, ja, så ska det finnas sköna kuddar för kvinnorna i lokalen.
Kungen ska ha koll på hur många centimeter man är öppnad.
Men varför ska det finns kvinnor som jobbar nära kungen. De måste också få ha en okej arbetsmiljö.
Ja, verkligen, och slippa rövont.
Verkligen.
Ja, det är det minsta man kan begära av.
Gå gärna in på iTunes och rösta på oss, följ oss där. Allra bäst ljud har ni såklart via podplay.com. Jag vet inte hur de gör det på podplay.com, de jävlarna, men det är någonting med ljudet där borta som får det att blomstra, brukar du alltid säga, John.
Ja. Men grejen är att på podplay så får man ju också otroligt mycket bättre spelare, tycker jag. Det är inte en massa krångel. Nej. Som det är på de andra.
Nej, det är bra. Inget krångel.
Bra, precis. Följ oss gärna på Instagram, det är Daily Messiah, eller mejla oss. Det är alltid kul när ni tar upp olika teorier som vi har haft i programmet. Då är det alltså thedailymessiah@gmail.com. Ja, men vad fan, är ni redo eller? I fredags kom Adels nya skiva 30. Heter den då. Kanske, uh-huh, kanske 30. Men ja, 30 heter den. Jag har lyssnat på den några gånger i helgen. En ganska, ganska sorgsam affär. En stora skilsmässoplatta då. Heder till henne först och främst, ska jag säga. För hon är ju då, precis som jag, en gammal själ. Hon har då hört av sig till Spotify och gjort så att man kan omöjligt shuffla skivan.
Jaha.
Alltså hon tycker att man ska lyssna på skivan.
Va?
I det, den ordningen.
Jaha, det är ju verkligen nytt.
Ja. Så jag har liksom aldrig lyckats få bort den där shuffle-funktionen.
Nej, exakt. Och nu har du på Adels skiva så har sett till att om du har premium så kan du då inte kunna shuffla den. För hon vill ha byggt upp den då som man gjorde förr i tiden, säger hon, ett album. Vilket jag tycker hedrar henne. Men åter till skivan. Det här är den stora skilsmässoplattan. Handlade då om hur hon lämnade sin man efter en relation som varade från 2011 till 2019. De var ihop i 8 år. 2012 fick de en son. Vi kan lyssna lite på en av låtarna.
Mommy's been having a lot of big feelings recently.
Like how?
Just like hanging on my fingers are trapped. Like I feel a bit confused.
Ja, det här är då Adele som, alltså, som jag tror pratar om med sin egen 9-åriga son. Mm. I låt, och hon förklarar då att hon är så ledsen att hon har splittrat familjen och allt sånt där. Och jag tror att det är hennes riktiga son. Och då kan man ju säga så här, Margot Ditt fick ju mycket skit för att hon använde sina barn i olika... Det här är väl ändå någon slags ny gräns.
Som alltså, ett album, ja. Ja. Och att man tvingas lyssna på det, för man kan inte shuffla låten.
Du var ju inte sätta på det till att börja med, John. Du vet vad...
Nej, hon kommer inte att tvinga folk att tvångslyssna. Det är inte Österrike.
Det är inte om jag försöker sätta...
Vi har två grejer ni måste göra. Ett, spruta armen. Två, lyssna Adele. Det är det enda. Ja, nej, men i alla fall, men det är ganska, ganska starkt. Och hon lämnade då sin före detta man Simon Konecki, som var 47, för den 7 år yngre Rich Paul. Han är
heter han Rich Paul. Eller nej, Rich, smeknamnet.
Nej, och om man googlar Rich Paul Adeles nya kille, så ser han också ut exakt som en kille som heter Rich Paul. Han är då en basketagent, mycket stilig man. Och man ser nu Adele, den nya, ja, Adele har ju också förändrat sitt utseende ganska mycket. Hon sitter då med sin nya kille på olika basketmatcher och ser ju inte riktigt ut som hon gjorde när hon stod bredvid sin förra, lite mer deppiga man Simon. Och det har man ju förstått om man läser artiklar om Adeles skilsmässa, att hon tröttnade ju helt enkelt på honom för att han var för tråkig, den här äldre mannen.
Okay.
Det fanns liksom ingen passion kvar, och då lämnade hon honom. Och sättet då som Adele separerade fick mig att tänka på nyutgåvan, eller den nya serien då, av Senare ut äktenskap. Har ni sett den på HBO?
Den
amerikanska.
Jag älskar originalet.
Ja, originalet kom 73 då med Liv Ullmann och Erland Josefsson. Och då var det ju han som var otrogen. Han hade skaffat en älskarinna. Han ville bryta upp för han tyckte att livet var tråkigt, och hon stod och grät och bad honom stanna. Det de har gjort då i den nya HBO-versionen är att mannen är den traditionella kvinnan. Ja. Han är hemmapappan. Mm. Hon har varit ute på affärsresor. Hon har knullat runt. Det är hon som vill separera. Ja, så att de har ju då vänt på könsbegreppen, eller om man säger de stereotypa könsrollerna. Vi kan lyssna här på en scen. Och den här serien, Senare ut äktenskap på HBO, är nästan omöjlig att se. Jag försökte se den här med min fru. Det är nästan omöjligt att inte, så att säga... vill jag ha en skilsmässa. Alltså, jag rekommenderar den inte till något par.
Nej.
För att den är väldigt bra och välskriven, och den tar upp allt det där som man känner när man är i en lång relation. Att så här, ja, men såklart att det är lite tråkigt. Alltså, det är väl det som det är att vara i en lång relation.
Jag kallade min man för råtta senast igår.
Ja, det är också ett sätt att spice upp saker. Men, ja.
Det är okej. Inte tråkigt i alla fall.
Här är en scen då när frun ligger i sängen, och han har då bett om, han säger så här, men varför vill du lämna mig? Varför vill du lämna mig? Hon säger, vill du verkligen höra det här? Och sen så sätter hon igång och berättar.
I had a crazy thought the other night where I thought of checking my own pulse to see if I was still alive. Can you understand that? Like there's no oxygen, like you can't breathe. Do you understand?
Yeah, that I can understand.
Yeah, well, of course you can't. So imagine like a constant asthma attack, entire days where you just feel suffocated. And the whole time, I'm just thinking, is this it? It's like, is this all I'm gonna have? Just like, how long did you think that we could just like, go on like this, just living without any...
What? Without what?
Passion.
Uh-huh.
Men gud, riktigt så här mörkt.
Så konstigt att han ville, alltså så bara, like what? Så bara, du fattar ju att det kommer något skit.
Jo.
Fråga inte.
Nej, men det
har du redan blivit till, alltså, vad hemskt.
Nej, men det är hemskt att han säger så, men tänk på vår dotter. Och hon har träffat en yngre, en också någon som är då såklart bättre i sängen och lite mer passionerad och sådär. Och så vill hon då lämna. Och det här är ju då ett tecken i tiden, tycker jag, att kvinnor nu också får bete sig som manliga rockstjärnor har gjort i alla tider. Alltså, det är ju, hur många har inte skrivit skilsmässoalbum genom åren, men Ulf Lundell, Mick Jagger, Bruce Springsteen, massa olika, för med just den här andemeningen att det blir, gud, jag bröt upp familjen, jag är så himla ledsen för det, men ja, pappa ville knulla, alltså, och då har man har ändå köpt det, och man har liksom sagt ja, men det är deras roll. Men nu har vi då kommit 20, 30, 40 år senare, och då har vi liksom vänt på det. Nu kan även en kvinna som Adele förändra sitt utseende och skaffa en yngre basketagent till ny tomboy
som heter Rik
i förnamn. Och det är väl uppmuntrande på något sätt. Den klassiska skilsmässoplattan som Lundell släppte, den kom 85. Den var ju otroligt naken. Vad är det som händer?
Nej, jag skrev till min man igår. Jag blev så sur på honom för han härmer mig när jag pratar. Jag skrev, håll dig bort ifrån sovrummet, din vidriga råtta. Och nu var jag tvungen att skriva, förlåt, jag saknar dig och jag tycker du är sexy. Jag fick så jävla dåligt samvete.
Råtta är ju
vidrig råtta också. Inte bara en råtta.
Fy fan, förlåt, det var inte meningen. Jag bara kände att jag blev lite...
Nej, men det här att lämna partner och barn för att det saknas passion och att det har blivit lite tråkigt hemma, det var ju annars väldigt länge en manlig sport. En sport av män, för män. Ulf Lundells bästa skiva var ju en sån, Den vassa äggen från 85. Det här är då en låt som han skrev då, precis som Adele gör nu, fast han skrev den då för 40 år sedan, Inte ett ont ord, där han pratade direkt till sin son Love.
Din mor stannar hos dig, men jag måste gå ombord.
Din mor stannar hos dig, men jag måste gå ombord. Ja, han ska ut och ligga runt och för Lundell. Sen hamnar ju Lundell just i en liten prekär situation, för exfrun då blev ju sen då inlagd på olika instanser, så han fick ju då ta hand om alla barn själv istället. Det var inte det han såg framför
nej,
sig kanske.
Nej.
Hans frihetskamp liksom fastnade på Södermalm där han hade alla barnen hela tiden själv. Så att det blev kanske en misslyckad frihetskamp just för Lundell. Men jag menar bara att det har varit för män och nu är det då för kvinnor. Så grattis till Adele, och det är ingen som fördömer Adele heller tycker jag, utan det är väl tecken på att vi har kommit någonstans. Att låt Adele leva, säger folk.
Ja, jag fördömer bara att man inte kan byta låt. Det tycker jag låter obehagligt.
Men vi
obehagligt.
Är fortfarande inte i Österrike. Du behöver inte sätta på platten.
Nej, men börjar vi ändra med det här lite. Österrike kanske är något på spåret.
Men det som är intressant med Adele är att hon använder samma sak som de här rockgubbarna gör. Att hon säger så här, jag har verkligen försökt. Alltså jag har verkligen, verkligen försökt. Det här är den mest omtalade låten då, när hon upprepar det här. I've tried, I've really, really tried. Right, inte tillräckligt Adele, inte tillräckligt.
Nej, jag tycker det också.
Ja, vad fan, det är väl en jävla simpel ursäkt och bara säga så här, ja, I've tried. Ja, men try some more då, om du vill vara ihop med din familj. Vad tror du, skaffa en basketagent? Nej,
fy
fan,
med.
Jag tycker det är billigt och jag tycker det är trist att kvinnor nu kommer undan med den skit som män har kommit undan med alla år.
Jaha, du vänder.
Nej, men ja, det gör jag.
Okay.
För nu när jag vänder säger jag, I've tried. Det är såklart att alla try, det är väl det man gör i en relation. Bit ihop och ta lite tabletter som resten av oss och skriv inte fåniga låtar om att du har försökt när du egentligen bara vill ha snopp från din basketagent.
Vad heter nu, vad är slogan till din show? Den heter väl någonting sånt där.
Ha snopp.
Nej, inte snopp. Nej, inte med snopp och basketagent. Bit ihop, stå ut.
Annars en bra undertitel. Sen du direkt när ska få snoppa med en basketagent. Min agent är bara, är du säker på den här undertiteln?
För konstig.
Ja, jag tycker att den har något. Vi tackar för att ni har varit med oss idag, det är en ny vecka. Vi är med er måndag till fredag 04.00 och så går vi live. Och sen kan man lyssna på oss hela dagen, det är därför vi kallar oss just en podd för hela dagen. Många poddar är ju så att säga, ja, man lyssnar på dem på morgonen och sen man försöker lyssna på dem på kvällen, då är det omöjligt för då har de exploderat. Men oss kan man lyssna på hela dagen. Den heter En stand-up show om att bli ihop, bita ihop och bryta ihop.
Okej.
Okay. Det var min fru som kom på den under titeln. Mycket, mycket bra undertitel. Jag är i Västerås med den på söndag om man vill komma och kolla på Steam Hotel. Vi hörs igen imorgon, Klara och Jan, hoppas ni är här då.
Ja, det är jag vet inte vad jag blir sugen på nu.
En mjuk kudde.
En snopp.
Oj, ja, där ser man. Ja, det är måndag trots allt.
Podplay, en del av